Jag ger dig här med lovsång. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Jag vill tacka med skönaste ord för din kärlek och nåd som är gränslös. Jag vill tacka för allt gott du gjort. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton skall en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära. Ingen annan är värd att besjungas. Endast du, Herre, äger min sång. Och i himmelens gyllene salar ska jag prisa dig evighet lång. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton skall en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära. Och om ången någon gång skulle tystnas eller störas av oro och strid, Herre, öppna på nytt mina ögon så jag ser att hos dig är min frid. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton skall en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära.
Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig. Vi ska ägna den här stunden åt ett ämne som heter Guds fruktan. Det är ju en term som vi möter på ganska många ställen i Bibeln. Och man kan ju undra vad den står för, vad den innebär. Att frukta för den som är ond, det ligger i sakens natur. Det behövs inga förklaringar. Men nu handlar det om att frukta honom som är god och som vill oss väl. Mycket mera väl än vi själva vill oss. Så vi börjar i Matteus evangelium, 10:e kapitlet. Jesus förbereder sina lärjungar för de ska gå ut och prya, som man brukar säga. De skulle hela sjuka och göra blinda seende och driva ut onda andar och vittna om Guds rike. Och Jesus ger dem en förberedande undervisning av ett ganska märkligt slag. Vi hoppar in i 25 versen. Det är nog för lärjungen att det går med honom som hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som är hans herre. Har man kallat husets herre för Beelzebul, alltså för djävulen, hur mycket mer ska man inte kalla en tjänare så? Var alltså inte rädda för dem, ty ingenting är dolt som inte ska uppenbaras, och ingenting är gömt som inte ska komma i dagen. Vad jag säger till er i mörket ska ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i henne. Ja, det var ju kanske inte precis vad man hade väntat sig av uppmuntran inför när Jesus skickar ut lärjungarna att öva på förkunnaruppdraget. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i henne. Alltså, djävulen har makten att döda. Och det märkliga är ju att när man går ut med vittnesbördet om Guds rike, så kan man möta väldigt många destruktiva attityder. Föraktet är ju det första i Sverige. Det är ju det vi kör med vanligtvis. Men i andra länder är ju tortyren ofta det som möter en först. Och samtidigt som vi har tanken att människan är god innerst inne, så är det plötsligt något helt annat man möter när man tar på sig, så att säga, den kristna tron. Jesus talar om för dem att det blir för er som det blir för mig, nämligen att folk kommer att bli ursinniga och göra allt för att hejda och stoppa er. Och så säger han, var alltså inte rädda för dem. Först beskriver han hur fruktansvärda människor kan bli, och sen säger han, var alltså inte rädda för dem. Det är bättre att frukta Gud. Och man undrar, är det en hotelse det här? Hotar Jesus med Guds eviga straff? Nej, det gör han inte. Men han talar om vem som verkligen har makt. Även om det ser ut som om han var maktlös, så har han makt. Jag är gammal nog att ha upplevt Sveriges förvandling från åren efter andra världskriget och tills nu. Och det har varit en förunderlig resa, måste jag säga. Åren efter kriget, ja visst. Då var det ju nära att vi hade dragits in. På ett sätt var vi ju indragna, eftersom vi skickade järnmalm till Hitler och lät hans trupper passera kors och tvärs i vårt land. Ibland till och med militär hedersvakt. När Hitler skickade fartyg på Östersjön, så brukade svenska marinen följa med och se till så att ingen annan skadade dem. Så vi var på ett sätt inblandade. Men i den situationen var det så oerhört naturligt för människor att söka Gud. Och i småskolan, som det hette på den tiden, då började, så var ju kristen om morgon, middag, kväll. Jag minns morgonbönerna i aulan på Hvitfeldtska högre allmänna läroverket för gossar. Det var väl ingen andens hänryckningsplats precis. Kvaliteten på samlingarna var väldigt varierande, men i alla fall, Gud var både omtalad och tilltalad. Nu är allt det där borta. Vad har hänt? Vi har förlorat Guds fruktan. För Guds fruktan handlar inte om att vara skraj. Och det handlar inte om att vänta sig att bli dömd till evigt helvete. Utan Guds fruktan handlar om respekt. Respekt för honom som verkligen har något att respektera. På ett sätt kan vi ju säga så här att äktenskapet ger oss på många vis en bild av vårt förhållande till Gud. Och den man har valt att leva resten av sitt liv ihop med, den människan är man ju inte rädd för, men man är naturligen rädd för att man skulle göra något smärtsamt, något som inte går att veva tillbaka. Man har ändå en ängslan, är fel ord, men jag har inget bättre. Ni får fantisera själva vilket ord det skulle använda. Numera är det ju så att många biskopar går i täten för sekulariseringen. Och vi har fått se många teologiska trollerikonster. Det var vitt blivit svart och svart blivit grönt och blått blivit rött och allt kan förvandlas till allt. Min enda undran är denna: hur vågar de? Hur vågar de? Känner de inte Gud? Och kanske är det så att vi kan sammanfatta hela efterkrigstiden i en enda sats. Vi har förlorat vår Guds fruktan. Vi måste få den tillbaka. Respekten för Gud. Ni kan lyssna till några rader av Jesaja, 5 kapitlet, 20 vers. Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont. Som gör mörker till ljus och ljus till mörker. Som gör bittert till sött och sött till bittert. Ve dem som är visa i sina egna ögon och håller sig själva för kloka. Eller en hjärtesuck från Jeremia, 50 kapitlet, vi ska se, 22 vers. Skulle ni inte frukta mig, säger Herren. Skulle ni inte bäva för mig? För mig som har satt stranden till en damm för havet, till en evig gräns som det inte kan överskrida, så att dess böljor, hur det än svallar, ändå inget förmår, och hur det än brusar, likväl inte kan överskrida den. Men detta folk har ett motsträvigt och upproriskt hjärta. De har avfallit och gått sin väg. De sa inte i sina hjärtan: låt oss frukta Herren vår Gud. Honom som ger regn i rätt tid, både höst och vår, som ständigt ger oss de bestämda skördeveckorna. Era missgärningar har nu bringat dessa i oordning, och era synder har undanhållit för er. Har undanhållit för er detta goda. Ty bland mitt folk finns ogudaktiga människor. De ligger i försåt liksom fågelfångaren ligger på lur. De sätter ut giller för att fånga människor. Som när en bur är full av fåglar, så är deras hus fulla av svek. Därigenom har de blivit stora och rika, de har blivit feta och skinande. För sina ogärningar vet inte av någon gräns, de håller inte rätten vid makt, inte den faderlöses rätt till att främja den, och i den fattiges sak fäller de inte dom. Skulle inte jag bestraffa den för sådant, säger Herren? Skulle inte min själ hämnas på ett sådant folk som detta är? Förfärliga och gruvliga ting sker i landet. Profeterna profeterar lögn, och prästerna styr efter deras råd. Och mitt folk vill ha det så. Men vad ska ni göra när slutet på detta kommer? Vi bläddrar vidare till Jesajas 11:e kapitel, där vi får en kort presentation av Messias. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila, anden med vishet och förstånd, anden med nåd och styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör, utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga. Med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin muns stav, med sina läppars andedräkt döda de ogudaktiga. Rättfärdigheten ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan, står det. Och tittar man lite nogare i den hebreiska texten som ligger till grund för det här, så handlar det närmast om en vällukt. Alltså att Herrens ande blir som en vällukt i den kristnes liv. Och det är en lukt som andra känner och som man själv också känner. Som inte alltid behöver ta sig uttryck i så förfärligt många ord. Paulus skriver om den här vällukten i andra Korinthierbrevet, andra kapitlet. Vi tackar Gud, skriver han, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare en doft av död till död, för det förra en doft av liv till liv. När vi förkunnar evangelium blir människor alltid påverkade. Frågan är bara åt vilket håll de väljer att gå. Och det är ju inte på något sätt någon förutbestämmelse, utan det kan ju vara så att man inte är mogen ännu. Man behöver lite mer betänketid. Vi återvänder till Gamla testamentet, Ordspråksboken, det 9:e kapitlet. Där ser man också att evangelium kan få människor att gå åt det ena hållet eller det andra. Det står så här, 7:e versen till 10. Den som tillrättavisar en bespottare får ta emot smälek. Den som förmanar en ogudaktig blir hånad. Förmana inte en bespottare, han kommer endast att hata dig. Förmana den som är vis, han kommer att älska dig. Ge åt en vise och han blir ännu visare. Undervisa den rättfärdige och han lär sig mera. Och så kommer det. Att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. gudsfruktan som vishetens begynnelse. Det låter lite lustigt, för att egentligen så tror vi väl att ja, gudsfruktan, okej, men det kan ju inte vara början, utan det måste ju vara målet. Ja, det är kanske också sant. Men där gudsfruktan finns, där har många hinder och många ursäkter och många tvetydigheter förlorat sin makt. Plötsligt vet man var man står. Och jag kommer ihåg under den tiden när Herren var ute efter mig. Jag jobbade som röntgenläkare då och trivdes jättebra med jobbet. Och vi hade forskning på gång, och doktorander, och ja, det var underbart. Det var så stimulerande. Men jag hade ont i min nacke, och så kommer där en man och tittar på mig. Jag satt på en stor halskrage. Så här, vad är det där för någonting, sa han. Det är en halskrage, ser du väl. Ja, det förstår jag, men vad vill Gud i ditt liv? Och då kände jag plötsligt att ja, Gud ville något annat. Han ville det jag gör nu. Och till sist motvilligt så överlät jag mitt liv i Herrens händer. Du får bestämma vad det ska handla om. Och det inträffade intressanta att i forskargruppen blev vi plötsligt oense. Och det var en konflikt som bara djupnade med åren, och till sist kändes det jätteskönt att kunna packa sitt och gå. Att det fanns något annat som väntade. Där fick jag alltså plötsligt ett moment av Guds fruktan. Har du överlåtit ditt liv? Eller får Gud bara hälsa på ibland? Eller får han inte ens det? Att få Guds fruktan som en gåva. Det är så här att den mänskliga visheten och Guds vishet, de stämmer inte överens. Det är ju det som är problemet. Det var vår vishet, den präglas ju starkt av det vi ibland kallar själviskhet, ibland egoism, ibland arvsynd, kärt barn av många namn. Men i vilket fall, det är ju på olika sätt prestigen, stoltheten, vinstbegäret, njutningslystnaden, vad det nu är som avgör oss ofta i våra liv, vad som är värt att satsa på och vad som inte är värt att satsa på. Och då blir den mänskliga visheten, den går ju så att säga i begärets ledband. Nu kommer Herren med sin vishet. Och den kunde ju alltså bland annat handla om att om jag börjar gå på hans vägar, så kanske jag plötsligt får möta ovänner. Men den mänskliga visheten måste få dö. Vi måste i vår mognad komma till den punkten där vi ser att det här stämmer ju inte. Vi skulle bli så lyckliga när välståndet ökade och vård, skola, omsorg och alltihopa det här. Ja, det är underbart med den samhällsordning vi har. Men vi hade väntat oss att vi skulle bli så jättelyckliga. Det skulle vara så underbart och ingenting skulle vara svårt. Men så är det som det är. Och livet blir ett helvete när vi ska göra världen till ett paradis. Jag kommer ihåg en sån här skämteckning jag såg en gång med en stor sån här kraftig biffig kar som tar kavajen på en liten gubbe och håller upp så här. Så fötterna sprattar i luften och säger, alltså du tycker inte om vårt program för fred på jorden. Och det är ju så det blir. Därför så skriver Paulus här i första Korinthierbrevet, första kapitlet. Detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens ordvrängar? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Det här är alltså ett av målen både för individens liv och för hela världshistorien. Att den mänskliga visheten måste på något sätt förstöras eller förgöras eller vad man ska kalla det. Därför att i den visheten ligger också vår längtan efter det som förstör världen, förstör relationer och förstör en själv, det vi kallar synd. Gudsfruktan är alltså vishetens början, men den är också kärlekens början. Det kanske kan vara lite svårare att se. Men vi kan säga så här, att du kan bara ta emot verklig kärlek från de som du respekterar. Om jag kommer till dig och säger att jag tycker väldigt bra om dig. Du är en härlig person i mina ögon. Och så står du där och lyssnar på detta och tänker att vad är det den där tönten pratar om? Han har alltid så mycket konst att säga. Ja visst, du ser på mig som en tönt. Jag försöker ge dig kärlek. Kärleken rinner av dig. Den når aldrig in. Men den som du respekterar har däremot öppen inkörsport. Och det är ju naturligtvis ett förhållande som på många sätt kan utnyttjas människor som vill manipulera oss. Att det gäller att först liksom framstå som respektabel och sen så kan vi ge inte kärlek utan smicker och sen så har vi honom fast i mitt ledband. Men kärleken börjar med respekt på samma sätt som visheten börjar med respekt. Respekten är nämligen vishetens och kärlekens grundsubstans. Kärleken och visheten är båda gjorda av respekt som byggnadsmaterial. Paulus skriver så här till Timoteus, andra brevet, tredje kapitel. Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. Puh! De ska älska sin njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Tänk om detta är en beskrivning av svensk kristenhet. Att vi har ett sken av Guds fruktan men egentligen är främmande för dess kraft. Där kraften för oss in på sådana vägar som Jesus talar om i början. Har de kallat mig för Beelzebul, vad ska de inte kalla er? Nu tänkte jag sätta punkt i det jag har att säga. Och så vill jag kasta ut frågan till er. Om vi nu har förlorat Guds fruktan, hur ska vi få den tillbaka? Ingen som vet. Vi kan sjunga en sång så länge och se om det ramlar ner någon polett.
Ja, och en vän blev väldigt fascinerad över en bibelvers som jag nu inte riktigt hittar i Bibeln. Men det är med kvinnan som gråter vid Jesu fötter och tvättar Jesu fötter med sina tårar och torkar med sitt hår. För att hon har förstått vem Jesus är. Och den som har fått mycket förlåtet visar stor tacksamhet. Tror jag. Jag tror det är den. Det står så där. Och jag ska nu sjunga en låt för er om det som vi skrev när vi blev fascinerade över den texten och över Jesu kärlek. Och den kommer inte komma upp, men om ni lär er den eller om ni hört den, vilket jag tror bara en har gjort här inne, så får ni sjunga med. Jag vill vara nära ditt hjärta. Jag vill höra dina hjärtslag. För jag har förstått vem du är. Jag vill vara nära ditt hjärta. Jag vill sitta i ditt knä. Jag vill höra dina hjärtslag. För jag har förstått vem du är. Min Gud, du är underbar. Din nåd har ingen gräns. Du har räddat mig från syndens makt och förlåtit mina fel. Du betalat priset för allting som jag gjort. Nu kan jag inget annat än älska dig. Jag vill vara nära ditt hjärta. Jag vill sitta i ditt knä. Jag vill höra dina hjärtslag. För jag har förstått vem du är. Min Gud, du är underbar. Din nåd har ingen gräns. Du har räddat mig från syndens makt och förlåtit mina fel. Du betalat priset för allting som jag gjort. Nu kan jag inget annat än älska min Gud. Du är underbar. Din nåd har ingen gräns. du har räddat mig från syndens makt och förlåtit mina fel. Du betalat priset för allting som jag gjort. Du betalat priset för allting som jag gjort. Du betalat priset för allting som jag gjort. Nu kan jag inget annat än älska dig.
Tack Sven och tack Mattias. Ja, och jag tror en väg till Guds fruktan, det som Mattias sjöng nu, att hålla sig nära Guds hjärtan. För då får vi se det här att kärlek och fruktan är samma byggmaterial som Sven nämnde. Och vi får för den. Ja. Precis. Jag tror det. Ja. För den som man håller kär och håller sig nära till, då blir det så, tror jag, att man har också en respekt och en fruktan. Tack, absolut. Ja, Marianne. Det känns så som kateder. För det, hos dig är förlåtelsen för att man får må frukta dig. Det är ett bibelord. Jag tror när vi får förlåtelse och det går upp för oss hur stort det är, då blir det en vördnad och en, ja, om man nu inte vill använda fruktan, en respekt för vem Gud är. Att återvinna vem Gud är. Att han är mäktigt. Att han inte, det är ingen motsats mot att han är en underbar far. Men att han är helig. Precis, absolut. Underbart. Allt. Det handlar om att underordna sig och kanske bli mindre själv och ge honom mer ära och mer plats. Ja. Hör ni alla vad Marianne sa? Eller ska jag upprepa? Ja. Vad sa du? Inte alla som... Marianne menar man blir mest rädd av att mista allt, just för att det är så stort och underbart. Eller, ja. Så fundera, fortsätt fundera på det och sök Gud i den här frågan. Och Mattias leder oss nu i en stund av lovsång och tillbedjan. Och under den tiden vill vi ge dig möjlighet också att gensvara. Du får gärna tända ett ljus här framme och uttrycka din bön på det sättet. Sen finns också Sven och jag här framme som gärna ber för dig. Eller välsignar dig för denna vecka som kommer. Och vill du kanske, som Sven ställde frågan också, överlåta ditt liv på nytt? Välkommen! Så hjälper vi dig gärna att be en bön med dig. Så nu står vi... här inför Gud och ha en stund av tillbedjan, och efter det så tar vi också en stund att gensvara i en gemensam bön.